99,9 Huggamuch och RadioLars.com. Jag heter Lasse och finns här på morgonerna och nu är klockan 5:30 över 7 på morgonen. Fredagen den 18 oktober 2004. God morgon! Han slog ut i radioföreningen Nacka. Och solen den går upp 7:13, det vill säga om en... ska vi se här, det blir 7 minuter ungefär. Jag ska titta ut nu. Ah, den är inte uppe. Det syns tydligt att den inte är uppe. En tjock, mulen molnkupa ligger över Nacka just nu. Och träden står alldeles stilla. Här bara väntar alldeles stilla. Och det är inte så mycket dis däremot. Kan man se Erstaviken? Ja, man ser faktiskt Tyresö och Erstaviken också. Så det är bra. Jag har ingen regn kommer bli idag och molnigheten kommer att försvinna så sakteliga och det kommer inte bli mer än 9 grader under dagen. Just nu har vi 8,3 här i Nacka så att det var värst. Nej men det var lördagens. Jag tittar på fel dag här, vänta ska vi se. Idag ska det bli 12 grader, ja och det ska bli regn och mulet, ja där ser man. Ja men då så, då vet vi att det är normalt. Det är imorgon som det kommer att spricka upp lite och dock blir kallare. Kanske 9 grader och sådär. Så att, då får vi regn. Och solen kommer att gå ner 17:59 redan. Så nu är det allt hösten som är här. äntligen fått förklaringen till varför Frankrike så gärna ville se Saddam Hussein klar. Det var tydligen inte bara frågan om dollars. Jo, det var ju lite del att de satt och väntade på stora feta checkar som skulle komma från Saddam Hussein med dollars. Och då ville man inte gärna att han skulle förlora makten. Man gjorde pengar på Irak och folkets lidande där. Men som jag varit inne på tidigare, det finns en annan anledning till Frankrikes märkliga beteende i motarbetarna av demokrati och vurmande för diktatur. Och det är att man är tydligen lite avundsjuk på det här att USA har blivit så dominerande och engelskan har blivit så dominerande. För Frankrikes president Jacques Chirac, ja, det var han som försökte sälja kärnvapenteknologi då till Frankrike och som inte ville att Saddam skulle störtas nu nyligen också. Jacques Chirac, samma man, han varnade igår för en katastrof av global betydelse om inte USA:s kulturella hegemoni ifrågasätts. Det var ju Hanoi av alla ställen i gamla Nordvietnam som på ett franskt kulturellt center förstås som Jacques Chirac talade. Och det var en sån här konferens med europeiska och asiatiska ledare. Och han sa att Frankrike hade rätt som stod upp för kulturella och språkliga diversifieringar i världen. Och han sa att det finns en fara att det är nästan enklare att läsa originaltexten på engelska. The outspoken French president warned that the world's different cultures could be choked by US values. This, he said, would lead to a general world subculture based around the English language, which would be a real ecological catastrophe. Ecological fick han in. Hur fick han in det? Jag vet inte, han fick in det sammanhanget. Först på tal kultur och sen ekologi. Men det här är intressant. Citing Hollywood's stranglehold over the film industry as an example, Chirac stressed that only with government assistance could countries maintain their cultural heritage. Ja, där kom vi in på poängen, alltså en premiärminister som säger att ja, regeringar måste få större makt över folkets kultur. Så och han gjorde det också i Vietnam. Vietnam är ju en gammal fransk koloni. Men bara 375 000 av 81 miljoner talar franska. Engelska håller nu på att bli det som de flesta människor i Vietnam tycker är det viktigaste. Speciellt bland affärsmän då. Ja, först måste jag säga att jag håller med mycket av vad Jacques Chirac säger. Även om den amerikanska konstitutionen och västerlandets demokrati är det bästa världen har sett. Så jag gillar inte heller den totala dominansen. Och när det gäller ekologi så finns det faktiskt en poäng att med ökad demokrati och ökad frihet och rättigheter världen över så ökar även handeln och industrin. För att industri och demokrati, verklig demokrati, inte Vänsterpartiets modell av demokrati, utan med verklig demokrati, så ökar ju faktiskt också produktionen. Det hänger ihop. Och på så vis ökar ju också förbränningen av naturresurser. Å andra sidan så innebär det också att kampen för miljövård går som bäst i öppna demokratiska länder. Så att det är ofta där man kommer på lösningarna, både att använda mindre energi och att minska utsläpp och så vidare. Men vad det gäller här Jacques Chirac säger, det är naturligtvis bara business och någon form av fransk lillebrorskomplex då. Det här gamla mellan Frankrike och England, att vem ska dominera Europa och sen vem ska dominera världen. Och Frankrike hade ju länge, de har ju liksom vunnit på några områden. De har ju det här med poste restante, det är ju franska och sånt här. Många posttermer i franska. Och de har ju faktiskt metern. Den här metern finns ju i Frankrike och den vinner ju faktiskt större och större och större över hela världen. i Kanada då, som är till del fransk, där gick man över till meter och lämnade inch. Så det, även i England har man börjat gå ifrån det, även om det lever kvar. Men i USA så håller man kvar vid det. Och det är såna här grejer det gäller. Det är liksom Frankrike och England har alltid haft någon sån här rivaliserande. De här franska bilar gula lampor därför att engelska har vita, det är jag helt säker på. De menar kör på vänster sida av vägen och man är på höger. Även i franska bilar gentemot engelska så sätter man knapparna liksom på andra sidan och sånt där. Så att det är någon rivalitet där. Frankrike vill egentligen vara världsledare och gillar inte riktigt att de inte får vara det längre. Man märker även den arrogans de hade mot de nya öststaterna som kom i EU, de gamla öststaterna ska jag säga, de nya EU-medlemmarna, som ju då älskar USA, och eftersom de har haft kommunism över sig så länge så är det klart att de ser upp till de länder som stod upp för att befria dem, vilket först var USA och England, och formellt var ju Frankrike med men inte praktiskt så mycket, och de var väl också hade mest medlöpare till nazisterna naturligtvis. Men bortsett från det så är det ganska intressant, för att det är egentligen sånt som ligger bakom Jacques Chiracs saker. Det är alltså business och mindervärdeskomplex det handlar om egentligen. Men när det gäller själva frågorna så har han ju rätt. För det här med att sprida den västerländska demokratin och hela den västerländska kulturen, jag gillar inte heller den idén. Då ska man komma ihåg att det här är ingenting som sker medvetet, alltid planeras, utan det är ju så att i USA så har man då mejslat fram kultur som fungerar bäst för alla. Och kom ihåg att USA är ju en samling av folk som har kommit från hela jorden till USA. Och det de inte fick göra hemma i sina egna länder, det fick de göra i USA. Så anledningen till att Hollywood har ett språk som är så starkt som går hem hos folk är faktiskt, om man vill använda ordet demokratiskt, om man använder det så slarvigt, så kan man göra det. Att det är folk från hela jorden som har kommit dit och där har de kunnat utveckla sin kultur också. Och ihop med friheten alltså, och ihop med ekonomin då som har varit snabb och enkelt, så har kommersiella media utvecklats. Sen tycker jag fortfarande inte om att de skulle spridas, för att det finns också en fördumning i sån enkel kultur. Det finns ett sätt att tappa hjärnan och att liksom bara vänja sig vid det som är enklast och lättast att höra och ta till sig och se. Så att det leder till en fördumning om man bara använder sån kultur och utsätts för sån kultur. Man får liksom inte vänta och tänka efter och lyssna och börja använda hjärnan, utan man blir van att allt ska vara serverat väldigt enkelt. Men man kommer in på en demokratisk och kulturell fråga. Ska då, vem ska bestämma vad som är rätt och fel och vad man ska få stoppa för något? Ja, Jacques Chirac vill bestämma det i alla fall. Och i Frankrike, till och med i Frankrike, alla ställen, så har ju McDonald's klivit in och blivit jättestort. Och Energy, som är en stor radiokedja, är ju inspirerad från Amerika i första hand med hela sin kultur. Så man har då i Frankrike även vissa regler mot sånt här, hur mycket utländsk kultur får komma in och så vidare, mycket som ska på franska. Vilket sker är lätt till att kanadensiska musiker blir större i Frankrike. För de, till en bättre i Kanada på era kommersiell kultur än vad de är i Frankrike. Men så till viss del, han har ju lite rätt, det ligger ett goda sanning där, men jag litar inte på Jacques Chirac efter hur han såg till att det blev ett krig för att skydda sina egna intressen. Den här invasionen av Irak hade ju kunnat vara så gott som oblodig om en som Jacques Chirac hade ställt upp. Om hela västvärlden solidariskt ställer upp och stoppar diktaturer och diktatorer och massmördare, så kan man ta dem ur kontroll utan blod. Så, men för Frankrike var det två saker. Dels var det dollarna de satt och väntade på från Saddam Hussein, och dels var det naturligtvis att de själva vill ha mera makt och inte vill bli omsprungna. Så De motiv som Jacques Chirac har är verkligen usla. Verkligen låga. Och de motiv som Bush hade, även om man nu går ut och säger att det fanns då inga massförstörelsevapen i Irak, så var ju motiven i alla fall att skydda USA och världen också då indirekt mot terrorism. Så man kan ju se hur det finns en stor skillnad i hur politiker handlar här. Nu är väl Jacques Chirac också opportunist, för det att gå väl hem i Frankrike om man säger ja, mera franska ska det vara och inte så mycket engelska. Det kan liksom, och då får man populism där som kan gå hem, så att det kan säkert funka där på hemmaplan också. Så mycket i alla fall om Jacques Chirac på tal i Hanoi nyligen, och ja, inte om svenska medier rapporterar, så blir det väl någonting hyllande om hur bra han är och sådär. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9, 7 och 19 i klockan, fredag den 8 oktober 2004. Och vi har nu 8,3 grader utanför fönstret. Det kommer bli 12 grader ungefär. Mulet kommer fortsätta, men det kommer till och med att regna lite igen. Så nu är det höst alltså. Och så har vi fått en ny Nobelpristagerska i litteratur. Och Maria-Pia Boethius uttalade sig i Kulturnyheterna i tv igår. Ja, det är väldigt fint det här. Alltså, ja, nya kulturnyheter i tv varje dag. När de berättar för oss vad som är kultur. För det är ibland lite svårt att förstå. Jag är ju inte så bildad. Det kan vara alltså vad som helst som är lite burkar eller skram eller något. Det kan liksom vara kultur. Och det är fint. Alla helst som kritiserar USA, det var någon sån där kamp mot Bush flera gånger de har haft, och det är liksom fint i kultur. Och de här nazisterna, de kör väl sin vit kampmusik eller vad heter det, skulle liksom aldrig komma med, det bara för att det är nazism då. Men sen får man socialism gå bra, en annan form av socialism går inte bra. Det är dags att påminna om det, att nationalsocialism är socialism, alltså det som nazism är bara en förkortning för ordet. Och annan global socialism är också socialism. Det är liksom ingen större skillnad. Och den här kvinnan igår, hon har tydligen skrivit någonting som är så här, mera vänster och mot höger, om man kan uttrycka så enkelt, vilket inte har någon mening, men hon skrev då saker som var mot nationalsocialismen och kritiserade mycket Österrike för att nazismen lever kvar där. Hon är alltså från Österrike, heter Elfriede Jelinek. Och hon är väl pro annan socialism då. Och då blev hon hyllad genast av kulturmänniskorna, att hon är så bra och så fin och sådär. Nu tror jag väl efter de kommentarer jag läst att hon har ett väldigt vackert och intressant språk, att hennes litterära kvaliteter är höga. Det skulle inte så som jag begripa, framförallt som att jag kan läsa tyska som hon skriver på. Men jag förstår inte poesi heller. Jag var nog sjuk den dagen. Men jag luktar här det gamla vanliga, gamla vanliga kulturöverklassen som bestämmer vad som är kultur. Och om det är någon som är vänster mot höger, så är de fina och bra. Och ta bara den här Lars Hilderstedt till exempel. Jag tittat på hans grej. Jag kan inte bild kan jag förstå. Jag kan inte förstå de enorma konstnärliga kvaliteterna, att han får konstnärslön resten av livet. Utan det verkar mer vara att han är liksom mot Bush då, mot Amerika, som gör att det är det man, det är alltså det man får konstnärslön på. Det är det som gör att man blir hyllad. Och vi har ju märkt hur Vänsterpartiet nu nyligen inte har så lätt att tala sanning om vad de är för eller emot. Och det här att de är för diktatur och mot demokrati säger de inte gärna. Det är just de orden som jag sa. Men det gäller även hela kulturfrågan, att det är liksom, det är bara ett ytterligare redskap för vänstern. Att några artister eller konstnärer, så länge de är vänstervridna, ser de då klassas de som att de är väldigt fina konstnärer. Och det är den poängen jag vill åt. För konst är intressant och viktig i sig, värdet tas på allvar. Det är inte något annat jag säger. Men då ska man utgå från konsten i sig. Och jag är jävligt trött på det här, det politiska då, så länge det är politiskt korrekt och rätt. Det har varit något program också i TV här. De håller på att prata om något ungdomsprogram om konstnärer som är provocerande. Det betyder att de är fina liksom då, progressiva, provocerande. Så finns det andra ord om de inte är det. Så det är alltså så att det som vänstertänkande tränger in i en massa sfärer. Och liksom ulv i fårakläder då. För konstdebatt är intressant och viktig, och kulturpolitik också. Men då ska det handla om själva kulturen. Och det är faktiskt inte så att politiska idéer och politiskt tänkande då kan kläs i konst. Utan det är faktiskt olika saker. Och visst hänger de ihop ibland, absolut. Men man kan inte ta några enstaka exempel och bevisa det här med Sverige. Utan man får se till helheten. Liksom alltid är så att vänsterkonstnärer då anses som att de är så konstnärliga och fina. Nu är det 25 år sedan som jag startade en radiostation som heter SBC. Och den var inte konstnärlig. Därför vi spelade popmusik och vi hade glada röster. Och vi lät väldigt kommersiella. Vi var inte kommersiella. Det var helt en barfota förening, ideell. Men det lät väldigt amerikanskt, så vi blev ju nedklassade. Det skulle aldrig talas om att vi skulle klassas som kultur. Och i samma veva så fick en sån här vänstergrupp, Ebba Grön eller någon sån där, de fick kulturbidrag på 50 000 kronor, vilket var ganska mycket då för en 25 år sedan. Och då och vi skulle liksom alldeles kom på tanke. Och när jag ser de här kulturprogrammen i TV ibland, som går vid 7-tiden varje dag, så det kan liksom vara några som håller på så där och fixar och trixar ideellt och skapar någonting, och de kallas för kultur. Och ja, det här är kultur. Och då tänker jag på det vi gjorde när vi startade den här radiostationen. Det skulle liksom aldrig kallas för kultur. Och varför? Jo, helt enkelt för att vi lät väldigt amerikanska. Vi pratade till och med för fri radio. Jag var till och med ute och klagade på Sovjet, som höll på med sina trakasserier av Baltikum då bland annat. Och då är det inte fint. Det får man inte göra, utan då kan man absolut inte kallas för kultur. Hade vi haft någon sån vänsteridéer eller sånt, då hade vi kunnat kallas för både kultur och för journalister, eftersom jag gjorde journalistiska reportage om Radio Nord. Så det är det handlar om. Det är alltså bara ren och skär politik det handlar om. Och det var det jag tänkte på när jag såg det här reportaget igår om författaren från Österrike, Elfriede Jelinek, som fick Nobelpris i litteratur. Och som sagt, hon har säkert litterär kvalitet vad gäller hennes sätt att skriva. Men det var inte därför Maria Pia Boethius satt i TV igår och sa hon var så bra. Det kanske var också, men det vet jag faktiskt inte. Men nej, det finns ett mönster här. Det är bara politik som gäller. Och har man rätt politik, då är man både kulturell och nobel och progressiv och provokativ kan man kallas. Men är man inte vänster, då heter det kontroversiell istället för provokativ. Det är alltså kontroversiell i ena fallet, provokativ i andra fallet. Och blir populärt så är man populistisk om man är icke-vänster. Men inte annars. Ja, annars är man, jag vet inte vad man heter, populär eller. Så det är en hel del såna ord som sätts framför också inom journalistiken för att sätta etiketter som man redan från början vet vad som är rätt och vad som är fel, vad som är politiskt korrekt och vad som inte är. Politiken plockas in i kulturen, och det är inte bara kulturen. Det här fenomenet finns på alla möjliga håll och kanter. Ta kvinnorörelsen i USA som länge hade kämpat för det här med erogena frizoner, eller vad det skulle heta på svenska. Det här med att kvinnor skulle vara oantastade på arbetsplatserna och så vidare. Inte utsättas för harassment. Och sen kom deras egen president Bill Clinton då och gjorde massa sånt på sin arbetsplats med en pryo där alltså maktskillnaden var enorm. Han som president i västvärldens högsta ämbete så gott som och en pryo Monica Lewinsky. Så glappet kunde inte bli större och han utnyttjade henne och det, då minsann var de helt tysta, exakt samma kvinnorättskämpar som tidigare hade gått ut väldigt hårt mot sånt och privata företagsledare som hade gjort samma sak i USA hade då förlorat sitt jobb om de hade avslöjats med något sånt här. Men inte Bill Clinton, för han var demokrat. Och det var demokrat de var för. Hade det varit en republican så hade det varit ett jävla liv. Så där ser man alltså hur tunt det sitter, att det är bara politik som ligger bakom. Och jag minns att det stannade vid kvinnorörelsen. Jag minns när den inte hade vuxit lika mycket någon gång på 60-talet så var det faktiskt frågan om att män och kvinnor då, man skulle ha samma möjligheter till jobb, att inte kvinnor skulle stängas ut ifrån att kunna få vissa jobb. Det var sådana saker det handlade om, att kunna vara myndiga i olika saker. Det var sådana saker det handlade om då. Och så det var en ren kvinnorörelse, men nu har den också blivit politisk. Tänker jag på här i Sverige, där man ska hålla på och prata om kvoter och sånt där. Och då är det alltså frågan om att ta kontroll. Då är det ingen frihetsrörelse längre, utan då är det frågan om en maktrörelse. Gudrun Schyman nu bara för någon vecka sedan gick ut och sa att det skulle vara högre skatt för män än för kvinnor. Det är det här gruppindelandet som är bara till för att skaffa makt. Det var samma sak som Hitler gjorde, det var samma sak som Lenin gjorde och Stalin gjorde och Mao gjorde, att dela in folk i grupper. Kulaker i Sovjet och judar i Tyskland, Österrike och jordägare i Kina och så vidare och så vidare. Jag får inte tala om vad Pol Pot gjorde i Kambodja, men det är alltså samma idé. Om att dela in folk i grupper så kan man ta makt. För de som inte är med i gruppen, de kan inte opponera sig. Klart opponerar, för du är inte med i gruppen. Och de som är med i gruppen får ju inte heller opponera sig, för då är de klassförrädare. Så att det är ett sätt att ta makt, bara det här med att dela in folk i grupper. Och det är själva grunden för förtrycket inom socialismen, att ha gruppindelningarna och bedöma folk efter grupper. Det är en av grundstenarna där. Och jag undrar hur fackföreningsrörelsen var för länge sedan, om det kan ha varit med som skrår som syftade till att gynna själva hantverket och kunskapen och stoltheten i sitt hantverk, om det var det var. Och ibland har ju funnits sådana rörelser länge, för dagens fackföreningar handlar inte om sånt, det är ju tvärtom. Det, ska ju, det är ju själva yrkesrollen är minst viktiga, man ska ju decimeras då som, det ska inte vara stoltheten för sitt yrke eller kunskapen. Eller traditionen, utan det ska ju vara att man ska indelas som en grupp och lyda den politiska linjen. Lite militärt tänkande där liksom inte själva jobbet är det viktiga, utan vilken grupp man tillhör, vilken grad man tillhör, vilken klass man tillhör. Så det här, och det är ger ju naturligtvis politiker makt. Det är ett sätt för folk att ta makt över andra, att dela in folk i grupper. Sådär. Det är någonting antidemokratiskt i ordets vidare bemärkelse. Och till den enda så kan man säga att det här med personval är då intressantare än partival. Naturligtvis. Vi såg hur Vänsterpartiet slingrade sig och representanterna där hela tiden gömde sig bakom. Ja, men det var ju partiet, det var ju verkställande utskottet som sa det. Det var partiet som sa. Och det sa den som var vice ordförande, och det sa alltså sådana som den här skåningen, vad han hette, som var vice ordförande då, han uttryckte det. Och Lars Olyckan sa det också innan han var partiledare för sig, men så det handlar om makt. Och det ska bli spännande att se vad som händer med Vänsterpartiet här. Hittills så slutar de bara leden, och hittills så är de betongkommunister och tycker inte alls att det är något fel och tycker att ja, men Lars Ohly är den bästa partiledaren vi har. Och så att det ser ut som inom Vänsterpartiet just nu ser ut som man håller fast vid den här antidemokratiska stilen. betongkommunismen, och det kommer då leda till att det kommer bli utbrytarpartier och det kommer bildas några nya vänsterrörelser och sådär. Så vi får se vad som händer med det. Gudrun Schyman var också inne där på något nytt feministparti. Var inte hon inblandad i det också naturligtvis? Jag vet inte om hon gör saker för att få publicitet, för det får hon ju lätt. Hon är tacksam i pressen. Så det vore ju för sig kul om vi kunde få en journalistik som var lite mer seriös i Sverige också. Men det är väl hoppas för mycket. Jelikene, hon fick litteraturpriset. Hon får beröm för att hon pockar på att Österrike ska göra upp med sitt nazistiska förflutna. Hallå! Ska vänstern här i Sverige göra upp med sitt kommunistiska förflutna, som inte ens är förflutet? Det är faktiskt ingen skillnad i lidande på vad de olika socialistgrenarna har pysslat med. Numerärt så hade Stalin ihjäl fler, men Hitlers mördande var mer raffinerat. Det är väl ingen idé att sitta vrida och vända på vem som var värst egentligen. Om man ska se det stort så var ju skillnaden väldigt liten däremellan. Och vem som var värst, det kan man ju diskutera. Är det antal döda? Eller är det metoden? Eller är det effektivitet? Ja, det är liksom, det blir meningslöst att börja resonera på det sättet. Så jag har inte så stort hopp om att det kommer någon, ingen skulle hyllas här i Sverige om man försökte pocka på att vänster skulle göra med sitt förflutna. Janne Josefsson var väl den här som har lyckats göra det. Och konstigt nog. Men då uppstår också frågan, har det med litteratur att göra? För det är ju, litteraturpriset får man väl för litterär ekvilibrism. Och det har hon säkert. Men så att det är de här frågorna jag undrat lite i dagens sändning. Jag är lite misstänksam med tanke på hur kultureliten tidigare har behållit sig. Och sen finns ju seriös kultur. Det finns ju många i Sverige som ja, som spelar klassisk musik eller som är intresserade av dans eller så på ett seriöst sätt och utvecklar det. Så att det är inte hela politiken som har blivit ockuperad av vänster, socialister. Men en stor del i alla fall. Och för dem är det politik som gäller och inte egentligen det de ockuperar. Om det är fackföreningsrörelse eller kvinnorörelse eller samma sak med Martin Luther King som började som en äkta, eller som var en äkta kämpe för att motarbeta raslagen, rasförtryck. Han har nu tagit över av rasister, har tagit över den rörelsen, inte minst Jesse Jackson som var med mot Martin Luther King på sin tid. Dagens svarta kämpar för rasism och för raslagar. Så att det är liksom mönstret går igen. Där politiken går in går skönheten ut. Axel tackar ju ens och utgivare er radioföreningen Nacka. Nu är klockan 8. Jag heter Lasse och finns här på morgonen. Man kan även höra detta på radiolars.com. God morgon.